Och jag tycker det är intressant just det här att varför känner man då skam när man blir utsatt för härskartekniken och mobbning? Alltså man tycker det liksom borde vara logiskt att man känner skam när man utsätter någon annan för det. Alltså att det som skulle vara hindrande. Men just grejen är väl att när man blir utsatt då, så det här med att man känner skam just som en del för att man borde ska en signal till att ändra beteende så att man blir en del av gruppen.
Hej och välkomna till podden Våra relationer.
Ja, det är både Björn och Matilda som är med idag då.
Jajamän.
Och vi ska prata om ett ämne som vi kanske har snuddat vid, men vi har inte fördjupat oss. Det är om skam som vi tycker är spännande som vi skulle vilja prata om idag.
När kände du skam senast, Björn?
Jag tror att det kan ha varit att jag fick ett litet skampåslag på jobbet vid något tillfälle när vi skulle bara presentera oss sådär. Och jag kände att jag kom lite ur takt på något sätt. Alltså det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det blev på något sätt lite så. Det var en helt enkel liksom presentation. Man bara, ja, vem, vad ska vi säga någonting? Kommer inte ihåg. Men det är nog det tydligaste jag kan komma på nu när det var senast. Och jag märkte, varför kan jag säga att det är skam då? Eller liksom, ja, relaterat till skam. Jo, men jag kände nog att det handlade om liksom mig på något sätt och andras bild av mig på något sätt. Och jag kände någon sorts påslag av att jag blev lite röd, liksom så här lite varm och lite så. Någon sån känsla liksom, att det känns obekvämt och att jag ville bort från situationen. Någonting sånt där var det. Så ungefär så, men jag kan inte riktigt komma på så mycket mera detaljer om det, utan det var på något sätt jag skulle säga lite om mig så där. Och du då, Matilda, när var senast gången för dig?
Alltså det var säkert ganska nyligen, men ett ganska klockrent exempel jag ändå har som är ganska stark känsla av skam. Alltså jag har haft säkert så här små känslor av skam oftare eller nyligen på andra sätt, men för ungefär någon månad sedan eller två så fick jag feedback från också en uppdragsgivare som handlade om min klädsel, och då ville jag bara sjunka genom jorden. Alltså det var så jobbigt och så pinsamt och så mycket skam, just som du säger, för att det kändes så kopplat till mig själv och den jag är, just att hur man hade klätt sig på jobbet. Och att få negativ feedback på det var fruktansvärd skamkänsla faktiskt. Så det är min tydligaste sån här sjunka genom jorden känsla senast. Ja. Och med det sagt så tänker jag att vi går rakt in i den här förbaskade känslan som vi nog många av oss kan känna igen oss i. Den här känslan av att vilja sjunka genom jorden, att det är något fel på oss själva, att man inte står ut med sig själv, att man blir röd om kinderna, som du säger. Det är så himla komplex känsla, skam, och det är också en av de få känslor, i alla fall som jag personligen kan känna att man liksom blir. Man blir den här känslan. Det är inte andra känslor som man blir, typ man blir inte sin glädje alltid, eller man blir inte sin hunger, utan helt plötsligt så, när man har den här skamkänslan, då är det någonting som är så, det sitter så djupt liksom. Kan du också känna så?
Jo, precis. Ja, men den har ju någon sorts den skiljer sig lite från andra känslor jag håller på. Jag håller med om det liksom, att det blir lite en annan liksom, ska man säga, relation till den. För om vi tar, som du säger, glädje eller sorg på något sätt, det kan man leva ut på ett annat sätt, och det blir någon sorts transformation i den utlevelsen, medan skam blir på något sätt att den är svårare att bli av med på det sättet, att den blir som mera integrerad i en, och den är svårare att kontrollera, om man ska säga, på något sätt. Så att
jag,
nej, men jag förstår vad du menar där. Ja.
Vilket håll skulle du vilja gå vidare härifrån? Jag vet att du har läst på lite om den här känslan och det här ämnet lite inför. Har du någonting där du skulle vilja liksom bjuda in till våra lyssnare nu, hur vi ska presentera den här känslan?
Jo, men vi kan börja lite där, tänker jag, och sen kan vi fortsätta. Men jag tänker att våra illustrationer var väl ganska bra för att också på något sätt visa vad den har för funktion, den här känslan då. Om vi börjar lite också med vad är en känsla, så Man brukar skilja också på affekt och känsla, och affekt är någon sorts omedelbar, mer biologisk reaktion då. Medan känsla är mer en liksom medveten liksom känsla man kan reflektera kring. Och det är lite det vi beskrev nu, var ju ganska mycket en affekt, eller hur, när rådnar, man känner sig så här och så. Och tanken med känslor är att det ska leda till ett agerande, det är därför vi har dem, liksom, för det är en sorts vägledning och sådär. Och ja, man brukar liksom prata om vissa så här universella känslor mera som är, lite mer oberoende av hur vi har växt upp, som man mer föds med. Och där är ju skam en av dem då, men även då du sa glädje och jag sa sorg, rädsla till exempel, och så är också sådana känslor då. Och just med skam då, det är ju en egentligen naturlig och liksom normal känsla. Och den är viktig då, den finns med i vår biologiska nedärvda reaktionsmönster och handlar egentligen om att vi ska kunna fungera socialt. Liksom. För att det handlar ju om att skampåslaget får vi när det är en signal om att vi har brutit mot någon sorts moraliska eller liksom social norm eller någonting som riskerar att vi ska bli uteslutna i gruppen. Och det vet ju liksom hur det är där kopplat till vår överlevnad och det här historiska, liksom, människan utifrån det mer historiska, att när vi levde där de här små grupperna på savannen och så vidare, blev vi uteslutna ur gruppen, då innebar det att vi inte överlevde. Så att det är en väldigt stark överlevnadsreaktion då. Så någonting, det händer någonting som ska hjälpa oss, vägleda oss att göra på ett sätt som vi kan få vara kvar i gruppen utan att bli uteslutna. Så det är liksom det här skam. Och det är därför också tror jag det blir så tydligt liksom nu som vi beskrev också. Det blir så stark känsla. Den är liksom svår att bli av med, för den är viktig att behålla för att vi ska liksom vara kvar i den. Och så brukar man ju liksom också skilja, om jag förstår rätt, också på lite mer funktionell och dysfunktionell skam. Och det är mera graden av proportion då. Alltså proportion är, menar man egentligen funktion, alltså funktionell skam då, att den har en viss funktion och proportion, alltså lagom mycket för att vi ska liksom drabbas av den och vara kvar i gruppen, medan dysfunktionell då överdriven då, den blir liksom för stor då egentligen i förhållande till vad den egentligen behöver, och det är då den börjar liksom bli påverka oss mer då. Och sen brukar de också skilja på intern, extern och reflekterande skam. Och det vi pratade om, våra exempel, som jag tolkade, så handlar rätt mycket om intern skam. Men du fick ju också en extern. Din var nog extern och min var intern, tror jag. För interna, det är en inre föreställning om att man är otillräcklig, misslyckad. Att man, det man gör liksom, och så vidare. Det man har med sig, man blir besviken på sig själv och sådär. Och det var väl egentligen det jag beskrev, en situation där jag kände att jag kände mig liksom misslyckad i min prestation och fick ett skampåslag då. Medan din var då mer att när andra dömer oss, eller när vi tror att andra dömer oss och blir påverkade liksom, att vi misslyckade i andras ögon på något sätt. Det är i alla fall så det verkar som det börjar när ni fick den här feedbacken då. Det är mer, skulle man kunna kalla det extern, att vi tappar ansiktet inför andra och känner oss dumma inför andra. Och sen den reflekterande, det är någonting som någon annan gör. Det kan ju vara, vi har ju varit tonåringar båda två, när våra föräldrar då betedde sig pinsamt när vi var små, tonåringar. Då var det som att det reflekteras på en själv, alltså speglas på en själv. Man liksom känner någonstans här att ja, men det här är en del av mig liksom, så det är därför det blir skambelagt. Sen tycker jag när man också blivit äldre, då är man duktigare på att separera vad är jag och vad är mamma liksom, till exempel. Och då blir det inte lika mycket av den reflekterande skammen kopplat till sina föräldrar till exempel. Men just när man är tonåring så är det så himla tydlig. Och jag har ett sånt bra exempel själv. Jag tänker att, det får vi återkomma till, men jag tycker det är spännande, till exempel Solsidan då. Det här programmet då med Felix och Fredrik och vad de heter, då är ju han hos Ove på någon sån här 50-årsfest och någonting, ska hålla tal där. Och jag tycker det är så pinsamt när han håller det där tal. Det är ändå ett program, jag vet ju att det inte är på riktigt och allt det där. Men jag klarar ju nästan inte att titta, för att jag tycker det är så fruktansvärt pinsamt. Jag skäms så in i bomben liksom för hela situationen och för honom. Och det kan ju vara om också
Wow.
man är på en riktig, att man skulle vara på ett riktigt bröllop eller en riktig fest. Och så är det någon, jag kommer ihåg någon fest jag var för inte så länge sedan. Då var det någon som hade druckit lite mycket och skulle hålla ett tal. Och det var väldigt, väldigt dåligt. Det blev så där väldigt dåligt som det kan bli när man har druckit alldeles för mycket då. Och det blev också väldigt pinsamt att sitta där. Och också reaktionerna blir ju då, du vet, undvikande av skam. Vi ska komma in på det också. Men hur man undviker skam, då blir det så att man undviker den andra skam genom att man inte nästan orkar titta på den personen längre. Man börjar titta ner i bordet. Har du varit med om det någon gång? Du sitter liksom, någon ska hålla ett tal till exempel och du tycker det är så pinsamt att du tittar ner i bordet. Det är ett sätt att du undviker den här skammen också genom att undvika den din reaktion. Ja, nej, men det är spännande. Så att,
ja, men det är ju så intressant alla de här grejerna du tänker. Det växer jättemycket tankar. Det är väldigt intressant att kategorisera det liksom, för att man har ju upplevt alla de här grejerna och det är ju som en generell universell känsla, så jag tror att de flesta kan känna igen sig i det vi pratar om nu också.
Ja.
Men jag tänkte bara om vi går tillbaka till den här, om vi backar lite till den här som du började prata om, interna skammen då.
Ja.
Där, och den här, eller ja, precis, eller dysfunktionella skammen var det första du nämnde.
Funktionella, precis. Ja.
Precis. Om man vill ha ett exempel där till att börja med, på vad skulle dysfunktionell skam kunna bli? Liksom? Hur yttrar det sig?
Ja, jag har faktiskt ett exempel där som jag har fångat upp. Då. Det till exempel var det en tjej som då, eller en kvinna som hade problem med sin sexualitet, att njuta av sex. Då. Och det hade en koppling tillbaka när hon var en liten flicka, kanske hon var 8, 9, 10 år och hade något sorts liksom sådär som barn har med ett annat barn, något sorts experiment då, kanske hade tagit av sig kläderna och så vidare. Och sen kom den tjejens, flickans mamma in och sa någonting om att men sådär ska ni inte göra. Sådär, liksom. Mm. Och då gjorde att hon fick ett sån här externt skamspåslag då när hon var liten och förknippade allt som hade med det att göra, alltså med sex då, och att det var skambelagt. Och då kan man ju säga att det är dysfunktionellt utifrån att det var ju det här lilla barnet, och det blir ju ännu tydligare för ett litet barn om man pratar om skam då, att skam blir en ännu viktigare grej för ett litet barn. För att om du tänker överlevnadsperspektivet och att föräldrarna tar hand om en, så är det viktigt att man då liksom har sina föräldrars, vad heter det? Ja, att de liksom återigen vill ta hand om en.
Ja,
och då acceptans, ja precis. Och då när man liksom känner att, då, apropå då att vara en del av gruppen, så vill man då liksom anpassa sig och vara, det där var någonting man inte skulle göra, visar sig. Och då har man det kvar där. Skampåslaget sen när man blir vuxen och har sex och känner då att det här är någonting som är skamligt. Och det tror jag många kan känna igen sig just kopplat till exempel sex och där, att det finns någon del i skam där som också har att göra med kanske kultur, uppväxt, någonting man pratade om det som någonting som inte var riktigt okej, till exempel. Och då har man med sig det sen när man växer upp också. Och då kan man väl prata om att det är dysfunktionellt, för att det har ju ingen funktion idag att känna skam.
Nej,
när man har,
liksom.
När man har sex. För det är ingenting som hjälper dig att vara kvar i gruppen, om du kör menar. Eller hur? Om du har en funktionell funktion att få dig att vara kvar och överleva genom att vara en del av gruppen, så har det här inte det. Så där kan man ju säga att den är dysfunktionell, tänker jag.
Så länge du inte tillhör en grupp där det anses väldigt fel att till exempel ha sex innan äktenskap eller något sånt där, då kanske att man vill liksom kontrollera människor runt omkring sig då, så blir skam någon slags sätt att kontrollera att man inte beter sig undvikande då, eller inte undvikande utan att man beter sig normbrytande helt enkelt.
Ja, men exakt, precis så. Men just i den här historien då, så var det inte så, utan det var just den här hon hade upplevt när hon var liten. Och hade det istället varit så som du säger, att det hade varit på ett annat sätt då, en annan historia där, det hade varit så att man hade just fått den här, att för att du ska vara en del av vår kultur så är det viktigt att du först gifter dig innan du har sex och så vidare. Då hade du ju haft en funktion då, att man hade känt skam då. För att då hade vi hindrat dig från att ha sex och då bli utesluten av gruppen. Men så var det ju inte här då.
Nej, jag förstår. Precis.
Så i den här texten blev den dysfunktionell då.
Just det. Ja, men det är ett väldigt tydligt exempel som jag säkert kan tänka mig att många känner igen sig i. Och vad det gör liksom hemma i livet och i relationer. Och sen så pratade vi om då intern och extern och reflekterande skam.
Ja,
det är också väldigt intressant här. Och då, det känns ju som att vi tog några bra exempel här. Vi lyckades ju få med det från våra egna berättelser. Så
ja.
Vad växer dig nu då när du tänker på de exemplen? Finns det några nya tankar?
Nej, men jag tänker väl liksom att det blir ju ett sätt att förstå också varför det kommer då. Jag sitter där på jobbet, ska presentera mig. Så känner jag ändå lite skam om det blir så att jag liksom inte gör det på ett bra sätt som gruppen tycker om. Att då förstår jag att det är en funktion i det. Men samtidigt om jag då liksom har dålig erfarenhet av det och blir väldigt liksom osäker och så blir det på något sätt, kan det vara hindrande också att jag får det här skam på slaget, för då kanske jag knappt vågar säga någonting där i den gruppen. Så det kan vara både hjälpsamt och hindrande på den här liksom, men det är ett sätt för mig att kontrollera mig själv i gruppen. Och där finns det ju också en balans mellan det här autonoma, självständigheten och så att säga, att vara en del i en grupp. Som jag tänker många människor är tillhörighet och självständighet som många människor säkert har liksom tänkt på. Liksom. Hur är det där? Liksom, hur självständig kan vara i en grupp och ändå tillhöra? Och måste jag göra som de andra gör i gruppen? Vad är gränserna för det? Och hur mycket kan jag vara mig själv? Och så. Så det är ju... Och det kan man också tänka sig liksom, om man nu sitter här på jobbet återigen som jag var då och presenterar sig, hur mycket kan man så här, gå utanför någon sorts ram i presentationen och ändå känna att det känns okej, alltså hävda självständighet och ändå tillhöra. Så att då sticker man ut för mycket, och det kan vara ibland också på... Och jag har tänkt på möten om man pratar om högt i tak och lågt i tak. Men om man säger att det är lågt i tak nu som metafor, så där är det ju ännu viktigare att man inte sticker ut för att liksom hävda den här tillhörigheten. Medan är det mer högt i tak, liksom, vi kan ändå säga så. Då har vi en större möjlighet att uttrycka oss mer självständigt och kanske också på andra sätt och ändå känna att vi tillhör gruppen. Och då kommer det inte lika mycket skam, och där kommer så här, skam... kanske delen in som en grej som hjälper oss att hålla oss inom ramarna då, men de ramarna kan se olika ut och de påverkas av sånt och det påverkas mycket av kulturen och allt det där liksom. Ja, men så den är intressant. Ja.
Jag tänker lite på ålder här också faktiskt, reflekterar jag över. Jag tänkte precis när du pratade om och funderar på hur det förändras liksom, med skamkänsla över tid genom livet, och jag reflekterar också om min tid som skolkurator och då mitt intresse egentligen för det här ämnet också väcktes väldigt starkt i... Jag ville typ nästan forska på det för jag tyckte det var så spännande, för att jag såg ett mönster i väldigt mycket av hos eleverna som jag liksom jobbade med och hade mycket samtal med. Väldigt mycket, jag drog slutsatsen, en egen liksom reflektion, ingen liksom forskningsstudie jag gjorde, men bara observerade i mig själv att det tema som många av eleverna hade var just att det var skam som de bar på kring olika saker som hämmade deras skolgång. Och gjorde att deras beteenden kring skola, studier, fokus, relationer också var väldigt, väldigt utmanande för många. Och jag tänker på just så här med tonårstiden, hur den här känslan kanske är väldigt svår att hantera. Och väldigt svår att tygla och liksom bli kompis med i sig själv. Det kanske är just då man verkligen blir den här känslan att man... är misslyckad, man känner sig inte bara misslyckad utan man verkligen är misslyckad då, liksom, om man då får dåliga betyg eller man inte blir kompis med den några man vill, eller man blir olyckligt kär kanske första gången. Alltså det finns så många olika saker som händer i den högstadiet, gymnasiet, att skam är nog någonting som präglar mycket av den tiden för många och vad det gör för konsekvenser. Jag vet att det var liksom någon så här inte dikt, men jag skrev ner så här dagliga reflektioner när jag hade väldigt mycket tuffa samtal, att skam är en känsla som kan liksom orsaka att du inte får din gymnasieexamen. Och, alltså det finns mycket så här beteenden som blockerar dig, till exempel att man prokrastinerar saker för att man inte kan liksom hantera eller orka med att stå ut med den här känslan av skam som det kanske innebär att skicka en text som inte är god nog för läraren, eller att man inte skickar in saker. Och så sitter man som vuxen där och tittar och tänker, vad är det för fel? Varför kan du inte bara skicka in den här texten? Den är klar nu. Men det är liksom den eleven som bär på den här känslan av misslyckande och skam, att den är misslyckad, då klarar inte av att skicka in en halvdan text enligt dem själva då liksom.
Just det.
Så det blir någon slags extrem, alltså man liksom blir verkligen sin känsla av skam där, tänker jag. Men jag undrar om det är lite åldersrelaterat också. Jag vet inte om det, eller om det liksom lever vidare i de här individerna hela livet sen.
Ja, men det är en jätteintressant iakttagelse jag har gjort när jag jobbar just med tonåringar. Jag tror precis som du att det där har jättestor påverkan. Och att det är liksom mycket som man har med sig, alltså som man har, om man säger att man har problematiskt då, eller den här liksom dysfunktionella skammen med sig, så är det mycket som är ursprung just i barndom och tonåren, tror jag också.
Mm.
Liksom det har växts mycket där, men att man säkert kan ha med sig det en stor del av livet, för man kan också fundera på hur blir man av med den. För om vi tar, varför blir det här problematiskt? Om vi tänker att skammen just har sin funktion kopplat till överlevnad och vara kvar i gruppen, om vi börjar där, så är det liksom överlevnadsstrategi. Om vi tar de andra liksom grunduniversella känslorna med som vi har med oss, så till exempel rädsla. Alltså om vi uttrycker rädsla i en grupp, då kanske vi inte på samma sätt blir uteslutna. Men alltså, förstår jag menar? Alltså det går att uttrycka kanske. Förvåning kanske vi också kan uttrycka. Intresse kan vi uttrycka. Glädje kan vi uttrycka i en grupp utan att det liksom blir ifrågasatt. Sorg brukar vi också vara ganska bra med oss, vi människor, på att liksom känna empati och tycka det är okej att man är så här ledsen och så, eller hur? Vi hanterar det i grupp. Det brukar man inte bli utesluten för. Och ilska också. Men just skam är den där känslan att den är just det. Och därför blir den svår också att prata om också. Det är därför den också blir svår att hantera. För att i och med att den har den funktionen att den riskerar att utesluta oss, så vill vi dölja, alltså vi vill ju dölja den liksom, eller hur?
Mm. Och då, allt som är förknippat med den.
Allt som är förknippat med, om det är någonting som vi känner är svårt, och till exempel att vi, det finns ju massa saker, och det är ganska intressant just att det finns såna här, till exempel, vad ska vi ta, mens till exempel har ju varit lite
mer förknippat. Jag tänkte precis på det också.
Emot skam då. Nu börjar folk prata om det, och de vill liksom, och då blir ett sätt att minska skam, den liksom, man säger, kulturella skammen kring det hos alla. Just att vi börjar prata om det liksom så här väldigt mycket, då minskar vi också skammen. Och det är ju fler sådana där. Nu lyssnar jag på någon som hade pratat om hemorrojder. Hon skulle vara hemorrojdens ansikte. Eller jag tänker på, det kan vara impotens till exempel, som säkert är väldigt skamfyllt också. Att liksom folk vågar gå ut och prata om det. Men det är ju sånt där man håller väldigt mycket inom sig, vilket gör att det blir ju liksom, hur ska vi hantera någonting som vi håller inom oss väldigt mycket? Det måste ju komma ut kanske på något sätt då. Och då blir det ju kanske sådana saker som man brukar prata om, lite olika sätt då att man hanterar liksom de här känslorna. Men ett sätt är ju till exempel missbruk då. Och vad jag förstår liksom, de som pratar om missbruk, är att det är väldigt mycket strategier som kopplar an till skam där. Mm. Så att om man ska ta hand om sitt missbruk, måste man också ta hand om sin skam som är kopplad till missbruket. Om man ska, och sen är ju själva missbruket i sig väcker ju också skam. Så du har en grundskam, men sen har du dessutom en strategi som dessutom är skamfylld, om man säger så. Så du har liksom dubbel skam då.
Dubbel skam.
Och apropå våra beteenden då, så är det också intressant att om man tänker att man skäms själv, så undviker man, till exempel man tittar bort, eller man kan också ha lite olika strategier för att man liksom vill dra sig undan det där, eller man kanske attackerar och försöker lyfta över det på någon annan, eller man försöker minska den stora delen genom att lyfta fram något annat. Så här, man har lite, det finns lite olika strategier kring att hantera det. Men Men vad skulle jag säga? Jo, just det här att vi vill undvika att prata om det. Det gör också att vi har svårare att bemöta det. För att om du känner skam, då, som jag pratade om det här reflekterande skam, om jag sitter på en fest och någon håller ett tal som jag tycker är väldigt pinsamt, då är det ju så att jag kanske inte möter den personen riktigt, alltså tittar och så, utan jag börjar titta ner i bordet för jag tycker det är så himla pinsamt, det är min egen reaktion. Och samma sak om du skulle prata med mig om någonting som du har väldigt mycket skam kring, då kanske jag har samma beteende igen, förstår du? Så jag liksom undviker det för att det är så jobbigt för mig att lyssna på din skam i och med att det blir en spegling i det. Så för att jag orkar inte klarar inte av att möta den. Och då börjar jag titta ner och då möter jag inte dig igen. Så då får du en
Nej.
dubbel bestraffning. När du berättar om det så blir du inte mött igen då. Och det är säkert lättare att möta andra känslor för vi har inte den här reaktionen av att vi vill undvika det på samma sätt kanske. Så det är lite
Just det.
komplicerat på det sättet och just när jag tänker att det här med varför ska man gå i terapi? Jag tror det här är verkligen en grej som är bra att ha i terapi, alltså kopplat till
Ja, men
skam just för
verkligen.
att, eller hur?
Ja, men, och tänk bara då liksom, om man är liten och kommer och berättar något för ens förälder som man själv tycker är skitjobbigt, och sen så väcks det
Ja.
någonting i ens förälder och den kan inte se dig i ögonen utan bara titta bort eller kanske inte ens bemöter dig
Exakt.
eller besvarar det. Och det blir, då internaliserar du väl den känslan av att det här får man inte prata om, det här har jag gjort fel. Liksom. Så att den
Exakt.
här, det är så mycket som väcks i oss när vi känner skam, liksom, att
Ja.
vi behöver lära oss bli kompis med den helt enkelt. Är det det du säger?
Ja, och det är väl lite så med alla känslor att vara med känslan. Vi brukar ju prata om det liksom så här typ terapi att liksom ha en strategi där vi liksom låter känslan vara lite bara så här, att den får finnas bara. Då brukar den ofta minska. Så det är samma sak med skam då, ett sätt då att komma ur då, om man har mycket skam för någonting, det är ju att dela det med någon. Men då måste man ju göra det med någon som man är väldigt trygg med, så antingen en vän eller så, eller att man kanske gör ett terapi och man delar och vågar berätta. Och då man har den här överdrivna skammen eller dysfunktionella, som till exempel, jag tog det här exemplet med den här kvinnan som hade en koppling till sex när du var liten. Då kan man ju resonera med den andra personen eller med terapeuten utifrån att, ja men vänta nu, det är ganska normalt när man är liten, 8 år, att man liksom experimenterar lite, att det handlar egentligen inte om sex utan det är bara ett sätt man undersöker kroppen. Så där man får en förståelse för det då. Och då förstår man, okej, men då har det ingenting med att jag behöver inte känna skam för, alltså så man kan liksom koppla loss sig från den överdrivna känslan man har fått. Så det går ju
Visst.
liksom att jobba med det här så att man inte behöver ha det liksom. Och sen måste man, tänker jag, eller måste, det, en väg är ju också att identifiera det här, för det kan ju vara lite dolt liksom.
Det är väl det som
Eller
är
hur?
poängen med skammen, att den har gått så djupt då att man till slut undviker så mycket att man tänker inte ens, alltså det är många lager ner där du behöver verkligen möta det
Ja.
face on om du har gjort det. Det har jag ju själv känt, alltså verkligen fått gå igenom. Det är så djupt, man får gräva verkligen för att liksom, den vill ju inte fram, man vill ju inte vara i den där känslan. Så det tar ju sin tid att gräva upp det.
Ja, men
Men jag tror, ja.
berätta gärna lite mer där om det, för det var ju spännande, alltså hur, på vilket sätt? Nej, ja, just det.
Nej, men jag bara tänker att beroende på vad det är för grejer man håller på med då, att undvika liksom, kring vad det nu kan vara, men för mig har jag också såna här liksom, ja, med skamfyllda grejer kring både sexualitet ja, men att få kritik, att ta emot kritik, att kunna ta emot kritik om mig själv på ett konstruktivt sätt utan att gå sönder. Liksom. Sådana saker, att verkligen lära sig hantera den. Dels då att liksom våga fråga sig själv, liksom ställa sig själv frågor hela tiden, gå vidare och gå vidare fast man inte vill. För att det är kanske det som händer, att det blir sånt motstånd i oss just för att det är en så obehaglig känsla, särskilt om man inte har blivit mött i den. Liksom. Då har den ju internaliserats på ett sätt som blir väldigt dysfunktionellt, så där som vi pratar om. Och det kan ju leda, inte bara, det är inte bara missbruk som är en sån strategi för att copa med det då, utan det blir ju även självskadebeteenden och det kan ju vara alla möjliga sorters psykisk ohälsa kring just den här. Alltså jag tror verkligen att det finns så mycket grejer som vi ser som symptom på just att, alltså dysfunktionell skam typ.
Verkligen, tror jag också.
Så det tror jag att, utan att liksom bli för personlig för det, men det är liksom, jag tror att hela roten till väldigt mycket av varför man går i terapi ligger där i liksom för många, och i alla fall för mig har det varit så. Och just hur det påverkar våra relationer tänker jag är väldigt väsentligt, för att om vi inte dealar med det, då kommer det spilla ut i alla relationer, både kärleksrelationer och vänskaps- och professionella relationer. Du måste kunna ta emot kritik från din chef utan att gå sönder, du måste kunna bemöta din partner i en konflikt, och du måste kunna ha en hälsosam sexualitet med din partner, med dig själv, utan att liksom känna en massa skam kring det.
Ja,
alltså det finns ju massor av situationer där den här dysfunktionella skammen kan ta över ditt liv på så många sätt. Och det kan börja då, som jag sa, väldigt tidigt, även på i skoltiden liksom,
ja,
för många tror jag.
Ja.
Det är väldigt vanligt.
Ja, men det är bra. Och liksom kunna sortera det som du är inne på också. För att, som du sa, att kunna ta emot konstruktiv kritik utan att känna skam. Mm. Alltså det är en del. Men sen är också, det är ganska vanligt, skammen är ju också, i och med att den är kopplad till risken att utesluta, så får man skampåslaget. Mm. Kan ju vara att någon är elak mot dig. Alltså där egentligen det är den personen som borde känna skam för att den beter sig dumt. Till exempel en mobbingsituation eller någonting, så blir man, får man skam på slag för att man blir mobbad. Medan egentligen, alltså det är här blir det liksom konstigt med, alltså funktionen borde egentligen vara att där borde man inte få skam på slag för att man blir drabbad av någonting. Men ofta blir man då drabbad av det, eller att man blir utesluten av en grupp, då känner man skam för att man blir utesluten. Här är andra som utesluter dig, och det är andra som beter sig illa.
Och jag har en teori på det där, men jag är inte säker på om jag liksom kan dela den helt utan forskning, men jag ställer den som en liten hypotes. Den som mobbar, är det så att den kanske bär på en extrem skam kring sig själv som den inte kan hantera och skjuter över det på någon annan som kanske då beter sig lite normundvikande och liksom lägger över skammen där istället, för att det är mycket skönare att någon annan får bära det liksom, att man bevara sin status i gruppen då, liksom att se till att ingen upptäcker hur misslyckad jag är kanske. Kan det vara något
sånt?
Jo,
men det är väl någonting åt det hållet, och sen är det väl som du säger, det handlar mycket om det här med status i gruppen och att faktiskt vara inkluderad i gruppen och så vidare, i och med att det återigen har varit så viktigt för överlevnad, så att då har det väl varit liksom, precis, att man behöver liksom vara en del av gruppen, då har man liksom nästan vilka medel som helst för det, för att faktiskt bli en, och ett och kanske är just att trycka ner andra för att komma upp sig själv och så det är väl mycket det.
Ja, men jag tänker det här, alltså när vi beter oss illa mot varandra, när vi är i mobbningssituationer och ja, men liksom allt det här, det är ju inte, jag vill leda oss in lite på någonting som jag också har liksom upplevt i jobbet i skolvärlden, just det här, kanske inte bara i skolvärlden, men framförallt där, just vad det gör när vuxna använder ett skambaserat ledarskap med ungdomar. För att det är kanske någonting man är väldigt omedveten om ofta, men jag tänker att vi alla är ganska bekanta med begreppet härskartekniker. Och det kanske också står lite i liksom det här med relation till ålder, alltså maktpositionen man har som vuxen gentemot ett barn eller en ungdom, att man mästrar någon till exempel, att man vet bäst, att man, du ska bara lyssna på mig för att jag är din lärare, eller du, ja, den här typen av bemötande som man kanske kan få, men också vad som händer när vi liksom leder med skam som en slags drivande faktor i hur vi ska få kontroll över någon. Alltså att vi omedvetet liksom går in och trycker på ömma punkter kanske i när vi pratar med någon. Men också att man skapar liksom också en känsla av att man är misslyckad omedvetet liksom som vuxen i den här maktpositionen vi får när vi ska lära ut någonting.
Ja.
Det är en väldigt effektiv metod att få liksom bukt med en grupp kanske då till exempel. Men det är väldigt då skadligt för relationen framförallt. Alltså att man skambelägger honom.
Du menar det är effektivt om man skambelägger på det sättet, då blir folk tysta och liksom blir försiktiga och så, det är så du menar.
Man har liksom lite, man får makt, man får kontroll över någon.
Ja. Just det.
Framförallt när man gör det på ett subtilt sätt, liksom. Och det förekommer ju även i kärleksrelationer, där vi liksom trycker ner den andra genom att veta om den svaga punkt och kanske tar upp det i konflikter eller någonting, eller använder
Ja.
känsliga fakta vi har om någon för att liksom, ja, det blir ganska våldsamt liksom, uttrycka kanske. Alltså att man försöker få det man behöver själv. En lärare vill ju kanske ha koll på sina elever, de vill att de ska lyckas, men de lyckas ju oftast inte bättre över att de känner press eller liksom stress och skam för att de inte lyckas. Alltså att om man som lärare går in och säger att du kommer ju aldrig i tid, du kan aldrig lämna in dina grejer i tid, och vad är det för fel liksom, lämna in ungefär.
Ja.
Det skapar ju inte en positiv liksom känsla i den, utan det blir ju mer skam för att man inte har lyckats då.
Precis. Och jag tycker det är intressant just det här att varför känner man då skam när man blir utsatt för härskartekniker och mobbning? Alltså man tycker det borde vara logiskt att man känner skam när man utsätter någon annan för det. Alltså att det som skulle vara hindrande. Men just grejen är väl att när man blir utsatt då, så det här med att man känner skam just som en del för att man borde ska en signal till att ändra beteende så att man blir en del av gruppen. Alltså att man inte blir utsatt, utan man får mer av det här tillhöra då liksom. Det är det som signalen är. Och signalen när du blir mobbad är att du riskerar att bli utesluten av gruppen och då blir reaktionen skam för att du ska anpassa dig så att du inte blir det. Så den kan ju upplevas dysfunktionell, men den är ju alltså funktionell utifrån det överlevnadsperspektivet. Faktiskt, så det är lite intressant. Utan då kan man ju fundera på vad är det egentligen man kanske känner när man utsätter någon för det, kanske när man har reflekterat eller när man blir äldre, kanske efter ett antal år kanske man känner någonting för att man mobbar någon. Då kanske det är mer skuld man känner då. Så vad är skillnaden mellan skam och skuld? Och det skulle man väl kunna säga att skam är mer när man upplever att man är fel, alltså att man är fel och på det sättet behöver ändra sig liksom för att bli en del. Medan skuld är mera kanske när man har gjort något fel eller tror att man har gjort något fel, alltså som är kopplat till handling då. Så det är väl också en sån distinktion som är
Just det.
kanske också intressant där då.
Och där har vi också andra sidan av myntet, inte bara den som alltså, agerar kränkande eller liksom mobbar, utan även de som inte interagerar, de som bara står och tittar
Just det.
på.
Just det.
Där har man ju också kanske, jag tänker på den som då inte går in och säger ifrån, gör ju det också kanske från samma perspektiv där, att man vill alltså, behålla sin status i gruppen liksom, och för att bli skambelagd själv då om man står upp för någon annan som är normbrytande.
Just det.
Men man kanske bär samma grej där, att man har en skuld över att man vet att man borde.
Ja, just det.
Så där är
Precis, så är det nog, ja.
alla liksom inblandade har ju någon, bär vi på de här känslorna säkert på olika sätt liksom.
Ja. Precis. Och där är det också intressant med reflekterande skammen som man kan känna just till sina föräldrar eller någonting. Men det kanske också har det här att göra att man vill att den funktionen, att man ska påverka den personen kanske på något sätt så att den beter sig så att vi inte riskerar att bli uteslutna så att säga, i gruppen. Och så
Ja, just det.
det är på något sätt kanske en funktion där också att försöka styra upp det liksom.
Och där kanske vi, när vi blir vuxna,
Ja.
istället för att skämmas över våra föräldrar, kanske vi skäms över vår partner. Att vi liksom projicerar
Ja.
över det, att den personen inte kan representera en själv då liksom att.
Nej, exakt. Utan då i och med att vi då förknippas med den personen så kanske vi känner att riskerar att bli uteslutna om vi riskerar liksom att vi är förknippade med den personen. Därför blir vi också uteslutna då. Det
Ja, men
blir
precis.
också ett överlevnadsperspektiv. Ja, men precis. Ja, men det är sant. Ja, nej, men det är ju väldigt mycket liksom som det här kan påverka. Du var inne på det också, vi pratade om dysfunktionella skammen. Jag har ju också sett då liksom i forskning samband mellan skamkänslor och alltså dels ångest, nedstämdhet finns det en koppling till tydligen och sen så mellan ätstörningar, låg självkänsla, utmattning. Alltså det är också intressant, jag tänker på utbrändhet och så vidare. Och, så där, att det finns, och att dölja skammen kan man ju också göra genom att man presterar mycket, har jag förstått. Så att det är liksom en metod att prestera väldigt mycket för att dölja att man inte är bra eller att man egentligen borde uteslutas, så försöker man vara väldigt duktig. Och det är klart att det blir man också utmattad av då. Då finns det en koppling där då, tänker jag förstås.
Mm. Men det är väl lite, det kan jag verkligen, alltså det har jag inte läst, men jag har verkligen upplevt det liksom erfarenhetsbaserad, kan jag verkligen skriva under på det. Alltså det är väl det, kanske det jag noterade i kuratorstolen där, alltså hur mycket just den där känslan hänger ihop med alla typer av åkommor och psykisk ohälsa som vi, det är bara liksom symptom på samma grej där, alltså att
just det.
Ja, det kan jag verkligen, det makes sense i mitt huvud.
Spännande. Jag tänkte också ställa en annan fråga till dig. Då när du träffade många elever där som kurator, och du kunde ändå känna att det fanns skam där, men hur kunde du märka det? Jag tänker på hur de betedde sig, eller fanns det också uttryck där? Alltså jag tänker att skammen har ju inte liksom samma, kanske, vi har mer kulturella uttryck när det gäller ilska eller rädsla, eller om någon är ledsen, då är det lättare att se det på någon sådär. Skam är ofta lite mer neutralt, just för att vi ska dölja det. Men hur kunde du känna det där, att det var också så att det var inte så tydligt liksom, utan du kunde mera förstå att det handlar om skam, men du kunde inte se det på ansiktsuttrycket direkt kanske?
Nej, nej gud nej, det är väl en kombination av en faktor av att jag själv jobbade så intensivt med min egen skam de åren där, att jag kunde verkligen förstå mekanismerna bakom det, men också att jag tror inte, som du säger, det är ingenting som man utifrån i ett klassrum kan se tydligt, eller ja, jo, kanske liksom vissa kroppsspråk om man liksom döljer sig väldigt mycket, man kanske, men då är det inte skam, då är det mer än kanske ett självförtroende kanske man pratar om då, att någon kanske är blyg eller att det är liksom lättare att tolka någon som har liksom en låg kroppshållning eller håller händerna i armarna kors framför och kanske inte vill sträcka upp ryggen när de presenterar, eller som inte vågar prata inför grupp. Alltså då pratar man kanske inte om skam i första hand, man pratar om att man är blyg eller har låg självkänsla eller självförtroende och så. Alltså de yttre faktorerna som vi gärna pratar om
Just
symptomen
det.
liksom. Men jag var ju
Men
intresserad
att det underliggande, ursäkta, men det underliggande kan vara skam, menar du, som är liksom kopplat till blygsel eller?
eftersom jag pratade så mycket i alltså mer djupare samtal kanske än vad man gjorde i klassrummet, så lade det som ett pussel där att man kanske förstod med deras berättelser om det ena eller det andra, från dels hur lärare eller föräldrar eller syskon eller kompisar har betett sig mot, om man kanske har varit mobbad eller man kanske har känt sig misslyckad i olika situationer och berättar om det, då blir det liksom ofta så kopplar jag väl kanske till att man ofta pratar om att jag är eller jag är så,
Just det.
alltså att det fanns ett uttryck i ord också såklart som inte alla fick höra eftersom det var i förtroendesamtal såklart.
Just det.
Och då var det ju mitt jobb att försöka göra det så begripligt som möjligt till resten av de som skulle försöka förstå den här eleven då, liksom, vad är det handlar om egentligen, varför kan den inte bara bete sig liksom? Så att försöka liksom konvertera den där grundkänslan av skam till att vi förstår varför du beter dig på ditten och datten sättet, för att ja, det är liksom något djupgående i det här liksom.
Just det.
Det var väl aldrig, det gick liksom, jag tror inte riktigt det går att, alltså jag tror det är lite knepigt ibland att prata om skam på det sättet. Jag tror att vi gör det lätt för oss när vi pratar om symptomen, för att det är mer relaterbart tror jag kanske någonstans. Men det är därför jag tycker det är så spännande hur det kan bli så olika liksom, konsekvenser av det när det egentligen bara är en känsla som går över. Om vi tillåter den liksom. Men just som du säger, den här starka kraften det är ändå från naturen att vi ska vara, alltså bli väldigt påverkade av skam för att vi ska överleva ändå socialt. Att det
Precis.
motsäger sig själv lite. Det kanske också är annorlunda i vårt samhälle idag, tänker jag lite högt, jag reflekterar lite, men det kanske är annorlunda idag än gentemot när man bodde på savannen eller i liksom medeltiden, jag vet inte. Det, Det kanske är...
Ja, men det tror jag också. Jag tror det finns jättemånga delar. Men ta en sak, bara en intressant reflektion nu då. Liksom till exempel, jag ska ta ett exempel också, men bara inleda. Som kopplar an till det du säger. Jo, det här med att vi känner mycket skam och därför inte söker vård. Det finns en sån koppling. Och en person som jag var ganska nära tidigare, var ju så att den personen råkade ut för en infarkt och sköt upp vårdsökande, alltså under ett antal timmar, när det säkert hade varit mycket bättre att gå direkt då. Sköt upp det, och sen gick det så långt så att det var väldigt, blev nästan akut, och då åker man in. Och då tänker jag att då kunde jag se på den här personen att den personen skämdes för att den hade råkat ut för det här. Och det är klart att om vi tar det till savannen så kanske det finns en koppling att om du blir sjuk så finns det en risk att du utesluter gruppen. För att vem vill ha liksom någon som har pest liksom i gruppen? Du blir liksom fördriven då.
Just det.
Kanske du inte vill säga något, så där finns det den kopplingen kanske. Men det är jättetydligt alltså i vårdsituationer att man inte söker på grund av att man känner skam. Och det kan vara det här situationen, men det kan vara det här med hemorrojder jag sa tidigare, eller impotens eller något liknande, att det är så skambelagt liksom, att man inte heller söker vård då. Och det kan ju ha någon sån här koppling då, som jag försöker hitta här då, till exempel också.
Ja, men verkligen. Och det är ju
Ja.
jätte... Alltså jag tänker bara, wow, ja, nej, men om det liksom börjar i unga ålder när man inte får sin gymnasieexamen på grund av det ena eller andra, och sen så fortsätter det med att man kanske till och med utsätter sin, alltså risk för livet för att man skäms över saker och ting liksom. Det kan ju absolut vara på den nivån.
Så på det sättet är det liksom, den grundfunktionen kanske var mer lämplig när vi var på savannen då, så där, skambeläggandet och så, för att det var så viktigt att överleva i gruppen. Medan idag har vi inte liksom samma typ av nytta av det. Och det är väl också bra att förstå det när vi pratar om det och när vi jobbar med det, terapin och så vidare, att det här är en ganska gammal drift som hade en funktion för väldigt länge sedan, som är väldigt biologisk och så vidare. Så där. Men att genom att prata om den och liksom sätta in de här sakerna i olika sammanhang och så vidare, och till exempel när det gäller vårdsökande och så är det jätteviktigt då att man blir bemött på ett bra sätt när man kommer, att vården förstår att det finns väldigt mycket skam kopplat till att gå och söka vård, och då bemöta människor på ett sätt som gör att de så att säga, vågar göra det, så man inte alltså hastar över eller är för snabb, eller så måste vara medveten om det här, tänker jag,
Jag inte bara säger,
om
det är
man
inget
jobbar
att
som
skämmas
läkare.
för.
Precis, för det är så, vad händer om man säger så där? Det är inget att skämmas för. Då ska du skämmas för att du skäms dessutom. Alltså då är det dubbel skam. Först så säger du att du skäms för det, så säger någon att det är inget att skämmas för. Ja, men då ska du ju skämmas för det också. Så det blir så jättetokigt, utan istället ska du ju bara, ja, jag förstår att det är liksom att du skäms. Man behöver liksom inte göra. Men då är det sin egen skam som man försöker dölja då. Alltså fly ifrån, för att man får det här kanske sekundärskammen eller det här reflekterande skam eller någonting som slår till då. Ja, men det är spännande. Och sen så vill jag bara säga en grej till också. Vi kanske ska snart börja runda av. Du kanske också har någon mer, men jag tänker bara, så spännande det här med olika känslor då, liksom, så att vi har externa så här uttryck för att, eller så påverkar, om vi säger att vi tittar på komedier för att uttrycka glädje och skratta och så vidare. Och sen kanske vi ser en skräckfilm för att hantera med rädsla och så vidare. Och sen så det jag sa, jag pratade om Solsidan, det är någonting som jag tycker har kommit mer och mer i liksom komedifilmer eller så komediserier och så vidare nu på senare tid. De har ganska mycket av det där som är liksom skam, alltså att man får det här reflekterande skampåslaget när man tittar, som är egentligen ganska obehagligt på ett sätt. Man vill nästan stänga av, man vill gå från TV, man vill inte se. Men samtidigt är det också kanske lite kittlande, ungefär som det är när du tittar på en skräckfilm. Så att det är någonting i det där, tänker jag, som de har fångat där. Men det är ju ganska mycket skam, tycker jag, i till exempel solsidan, alltså reflekterande skam, blir det ganska mycket. Så
Ja, men
undrar
det...
hur mycket medvetet de har tänkt på det, alltså vilka känslor det faktiskt de väcker.
Det tror jag känns
Jag
som
vet
att det
inte.
är ganska mycket, jag har ingen aning om det är medvetet, men det känns ju som att det, man kan ju koppla an det till väldigt många olika liksom, media vi tittar på idag. Jag tänker bara så här dejtingprogram och liksom, reality-tv och alltså ända sedan dokusåpetiden, att så här, ju konstigare personer som var med och ju mera udda fåglar som sticker ut från normen och som vi kan då skratta åt fast vi egentligen bara skäms och deras vägnar liksom. Och, ja men så här lyteskomik, det är väl typisk sån skam. Reflekterande skam pratar vi om nu. Det känns som liksom det, att man gör narr av någon annan som, man, som egentligen borde skämmas men som inte riktigt skäms för att de är bara sig själv då, eller?
Ja, just det, så kanske, ja.
Och det, är ju, det känns ju som att
Precis.
det gör väldigt bra tv, för annars så hade man ju inte fortsatt hålla på så kanske.
Nej, och jag tror att det kan slå över lite när man, jag kan ju känna det i alla fall, jag klarar knappt att titta på vissa, jag vet att andra personer har ännu svårare alltså att titta på sådana serier, så att de får ju, de riskerar också att få färre tittare när det är mycket sådana inslag, har jag, det är min reflektion.
Ja, sen kan man ju fråga
Och
sig hur liksom, etiskt det är, eller om man ska säga också. Alltså, är det okej att göra komedi av någon annans person liksom, som den är? Och, ja, bara för att vi andra ska få känna den där skämskudden. Liksom, för att det är lite härligt att få känna skämskudde för någon annan. Liksom.
Ja, just det.
Så det är väldigt...
Vi kanske blir glada. Det kanske är så här skönt att det inte är jag, eller skönt att, alltså, att någon sån känsla kanske det
Ja,
blir.
jag är i alla fall inte som Ove liksom.
Just det.
Ja.
Ja, kanske så.
Vad tar du med dig av det
Ja.
här samtalet nu då, Björn?
Nej, men att det här med skam, jag tycker det var spännande det där du pratade om kopplat till skolan och dina observationer med eleverna där. Och jag tror verkligen mycket på det du var inne på, att det är mycket som föds där också i den åldern kopplat till skam och att det är någonting vi också har med oss sen. Och beroende på liksom hur vi blir bemötta redan då i det här, liksom, om vi kan prata med andra och inte och så vidare, så kan vi liksom, ja, få en lite mera sund relation till skam eller en mera osund då, så att säga, det här dysfunktionella eller mer funktionella sättet då att förhålla sig till det. Men jag tror att det är verkligen någonting som påverkar. Sen kan det påverka mer eller mindre, men det kan nog påverka människor väldigt mycket faktiskt och hämma dem i sin möjlighet att göra det de vill och så vidare. För att det kan också, du var inne på det kan vara så internaliserat, liksom, så det är svårt att förstå att det är skam det handlar om. Eller egentligen behöver man ju inte sätta etiketter på känslorna, men det är liksom ändå svårt att förstå liksom riktigt kraften i det som vi pratar om, att det är kopplat till överlevnad så mycket, vilket gör att det är en väldigt stark kraft i det. Och det kan liksom vara väldigt, ja, och det kan vara dolt liksom sådär. Så det var ju spännande det där att prata om det faktiskt, det tycker jag. Ja, nej, men det är en spännande känsla och någonting som är viktigt att ta tag i och också prata om och lyfta, tror jag, i terapin. Och som terapeut också kanske ställa liksom lite frågor kring, om du förstår vad jag menar, alltså för att förstå lite vad det här handlar om och hjälpa klienten att jobba med det här och synliggöra det och också våga lyfta fram det, för att berätta om det ger en viss effekt, bara det. Och sen att man också kan resonera kring det då. Ja, nej, men så var det spännande. Och du då, tar du med dig?
Jag har lärt mig väldigt mycket här av dina researchgrejer här nu om, jag menar, hur man kan liksom dela upp det. Alltså dels det här med dysfunktionell och funktionell skam, men också om internaliserad, extern och reflekterande. Det tyckte jag var väldigt spännande eftersom det gör att det blir lite mer tydligt kanske när man håller på och reflekterar kring saker själv då. Vad är det jag känner nu egentligen liksom, och vart kommer det ifrån? Och är det här funktionellt kanske till och med, eller är det då liksom någonting som man borde titta på och ta tag i? Att man kan få liksom lite stöd i, så att det inte bara blir en enda gegga av känslor, liksom, utan att man kan hjälpa till där med att dela upp det. Tyckte jag var hjälpsamt. Och sen så, precis som du säger, så växte också gamla minnen och liksom tankar kring när jag jobbar med ungdomar då, liksom, och jag tänker för den som lyssnar och kanske jobbar med ungdomar eller barn eller har ungdomar hemma, att liksom, jag tror att ämnet, en känsla, någonting som man kanske gärna ska liksom vara medveten om eller liksom lära sig mer om, för att jag tror att det är någonting som gör väldigt stor skillnad liksom, om vi får koll på, om vi lär oss bli lite mer kompis med liksom, i vår egen skam, så att vi inte skjuter över den på våra barn och ungdomar eller projicerar den på vår partner eller vad vi nu gör, liksom, så att vi inte, ja, men så att vi äger vår egen skam helt enkelt. Det tycker jag växer i mig ännu mer, och jag vet verkligen, alltså jag vet ju verkligen hur svårt det är och hur mycket jobbigt man måste gå igenom med sig själv för att göra det, alltså med all liksom respekt eller vad man ska säga, förståelse för att det inte är någonting man gör på en vanlig vardagskväll kanske sådär alltid, men helst så tycker jag ju att liksom alla borde få lära sig om det här, det är någonting vi borde lära oss om i skolan och någonting som vi har en nytta av i livet, att kunna reglera våran skam lite så att vi inte blir våran skam. Det tror jag, det tar jag med mig.
Härligt. Ja, men bra, då får vi tacka så mycket för idag.
Ja, det får vi göra. Hoppas ni delar med er våra egna reflektioner och tankar eller vill att vi fördjupar oss i någonting.
Ja.
Tack för idag då.
Ja, men tack för idag.